Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag vet att vi vill lägga 2020 bakom oss, men jag tänker göra ett undantag. Jag skulle vilja gå tillbaka till april förra året. Jag har ju tyvärr inget väderminne.
Vem har det?
Det finns människor som har det som kan säga så här, sommaren 2003. Internet har i alla fall upplyst mig om att april 2020 var varmare än normalt. Det var också oerhört torrt, men blåsigt.
Ja, säger du det så? Eller säger internet det så?
Internet har sagt detta. Mm. Den 6 april 2020 så hade våren kommit till Stockholm. Det var soligt, ljummet i luften sådär, slöjmoln på himlen. Den 6 april är också den dagen som Boris Johnson läggs in på intensiven för att behandlas för covid-19. Och det gick ju bra, vet vi nu efterhand.
Ja.
Det är också den 6 april som Danmark bestämmer sig för att Roskildefestivalen 2020 ska ställas in.
Landet Danmark bestämmer kollektivt här.
Ja, ja, vi behöver inte gå in på detaljerna. Fredrik Andersen kommer inte ihåg något av det här. Men han kommer ihåg varenda sekund av vad han gjorde på kvällen den 6 april 2020.
Åkte raka vägen hem här och jag åker kommunal den till stan. Så åkte hem, hämtade bilen, satte med bilen och körde raka vägen dit. Gick dit och de hade ju stängt, men hade sagt att man bara lämnade i inkastet, alltså i brevinkastet, det räcker. Och står med det här brevet i handen och bara tittar på det där brevinkastet och tänker, men alltså, du vet, det blir så definitivt om man släpper det brevet in där. Så där stod jag några minuter där ute och skruvade på mig innan, så okej, men fan, stoppa in det, och så åkte hem. Så berättade för min fru och mina äldsta barn att nu är det så här det ligger till. Jag satt i konkurs där. Så.
Precis just nu, i slutet av januari 2021, så har det ju gått exakt ett år sedan det första covid-19-fallet upptäcktes i Sverige.
Okay.
Sen dess så har ju den här pandemin skördat otroligt många offer. Fortsätter att skörda offer, ska vi kanske säga. Människor har förlorat nära och kära, och det är såklart fruktansvärt. Det är ju framförallt det som kommer att lämna spår för resten av livet. Människor kommer att vara saknade för lång tid framöver. Pandemin har som bekant kört som en ångvält genom hela samhället och hela vår tillvaro. Och den har ju också orsakat en annan typ av förluster.
Mm.
I april 2020 så var det 880 svenska företag som försattes i konkurs.
Mm.
Det är en siffra som man kanske inte så här på en gång vet hur stor den är.
Nej.
Men jag kan i alla fall tala om för dig att det är över 30% fler än vad det var i april året innan.
Så objektivt mycket.
Objektivt mycket. Och det här är siffror som man kanske har hört på nyheterna under året.
Mm.
Och det är klart, man kan se det som 880 F-skattsedlar då. Men det är ju minst 880 faktiska personer som ändå har liksom kommit till en punkt när de har behövt inse, nej men nu går det inte längre.
Mm.
Och en av dem är Fredrik Andersen. Och i två program så ska vi berätta om honom och vad som hände honom när den här pandemin slog till. Och det här är första delen. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Åsa Seker.
Och med mig, Gunnar Harjus.
Häng kvar.
Du
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetare.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år, och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
När man tänker på en ekonomi, och jag tänker då kanske framförallt om man tänker på så här, ett lands ekonomi, Sveriges ekonomi.
Sånt vi brukar prata om.
Sånt vi brukar prata om, typ en samhällsekonomi. Ja, men då är det ju liksom lätt att tänka på det som en maskin. Där man kan så här, dra i olika spakar, man kan dra i en räntespak och så sjunker arbetslösheten.
Precis, och så kanske det händer någonting med inflationen som en följd av det. Men ganska, man brukar prata om det ganska mekaniskt.
Ja, exakt. Men i verkligheten så är ju det här någonting mycket mindre mekaniskt. För bakom siffrorna om arbetslöshet och konkurser och så vidare så finns det ju personer.
Ja.
Det finns personer som Fredrik som lägger ner hela sin själ i att tänka på tyg som skrynklar sig rätt eller fel.
Jag tänker att det här, man kan tänka att det här låter ganska långt ifrån ett vanligt kapitalavsnitt. Men på ett sätt så är det ju här verkligen ett avsnitt om den riktiga ekonomin.
Den riktiga ekonomin.
Ja.
Nu åker vi. Fredrik Andersen är från Danmark och han har, du kommer höra det, inte riktigt jobbat bort de här mjuka danska D-na som vi svenskar har så svårt att få till. Jag tänker inte ens försöka.
Nej.
Jag träffade honom i november förra året. Vi möttes på hans jobb. Det ligger på Brunnsgatan i Stockholm.
Om man kommer in som kund, ja, kommer man in här. Först man möter här, det är då vår butikslokal. Som kanske inte ser ut jättemycket som en butik, men egentligen mer som en skattkista. Om man gillar kläder, om man gillar tyg, om man gillar trigger sin egen fantasi. Och det är där jag träffar folk första gången. Eller här jag träffar folk första gången. Just med det enda målet att folk har ofta sin idé om att de behöver en kostym. Eller att de en gång i sitt liv vill unna sig en riktigt skräddarsydd kostym. När man har provat allt annat, då till slut hamnar man i klona hos mig.
Fredrik Andersen är skräddare.
Fredrik Andersen är skräddare, vilket betyder att han då tillverkar kläder.
Ja.
Här är kostymer lite mer specifikt i det här fallet, för man kan ju tillverka alla möjliga typer av kläder. Nu har inte jag träffat så himla många skräddare i mitt liv, jag vet inte hur det är med dig. Men min bedömning är ändå att Fredrik är en otroligt passionerad skräddare. En skräddare som liksom verkligen brinner för det han gör, tar det på väldigt stort allvar.
Får jag säga, är det någon slags ras/nationalitetsprofilering jag gör nu, men att det känns typiskt danskt att vara en väldigt så här seriös och ambitiös skräddare just?
Jag har inte tänkt den tanken.
Nej.
Men om det är så dina associationer rör sig, så visst. Fördomar.
Ni kan anmäla mig på...
Ja, men då kan man kanske tänka då, Fredrik är en väldigt så seriös, ambitiös, engagerad skräddare, att man liksom vänder sig till honom när man vill sy upp en kostym som bara ska användas vid så väldigt speciella tillfällen.
Mm.
Bröllop och så vidare.
Ja.
Så tänker inte Fredrik.
Vi tycker det är mycket, mycket roligare att göra kläder som ramar in dig som person och lyfter fram dig och gör dig till den bästa versionen av dig själv och kläder som du vill använda hela tiden. Så det är mycket roligare att göra ett par coola byxor eller en bra kavaj som vi vet att du får användning för precis där du är i ditt liv idag. Inte för att du hoppas att vara någon gång om 15 år.
Att bli inramad som person, framlyft, blir den bästa versionen av sig själv. Du hör ju, vem vill inte bli det?
Det är så härligt att man kan få det liksom genom tyg. Så här, nu är jag den bästa versionen av mig själv.
Jag känner att det är en sån jättebra lösning på ett annars stort problem. Det är en görbar lösning.
Mm.
Nej, men jag tänker så här. Om man nu ska försöka förstå liksom det stora genom det lilla, att man ska försöka förstå vad som har hänt med ekonomin, då måste vi också förstå Fredrik och förstå hans passion för det här och hur mycket han brinner för att sy den där kostymen som gör hans kunder till den bästa versionen av sig själva. Vi måste förstå lite mer hur den här processen går till. Vi måste liksom grotta ner oss i den här världen för en stund. Är du med på det?
Jag är med på det. Det är också liksom förstå Fredrik, men också förstå liksom hur otroligt mycket en människa kan lägga ner i ett företag som sen blir en siffra i liksom en konkursstatistik.
Exakt. Så att, säg att du skulle vilja ha en mörkblå kostym som
Trevligt.
Gör dig till den bästa versionen av dig själv. Då går du till Fredrik och så säger du, jag vill ha en mörkblå kostym.
Då börjar jag peta i vem du är, vart du är i livet, hur du rör dig och hur ditt liv ser ut och vad du har för ändamål för den här blå kostymen. Och utifrån det så guider jag fram mellan de tyger som lämpar sig bäst till det enda målet. Jag har tygprover från tillverkare i Italien, alltså väverier i Italien, England, Frankrike, Belgien.
Och alla de här tygproverna då som han pratade om, de finns ju i såna här små pärmar med snygga läderryggar uppställda på rad i en platsbyggd bokhylla som tog upp en hel vägg i den här lokalen. Det såg liksom ut som små presenter, tyckte jag. För att alla de här pärmarna hade ju också såna tvinnade guldsnören i ryggarna. Kan du se dem framför dig?
Jag tänker lite på det som så här, i den här trollstavsbutiken i Harry Potter, att det känns så här, ja, men väldigt så.
Exakt. Och de här snören är ju för att man ska kunna liksom dra ut rätt perm då. Så att jag bad ju såklart Fredrik visa mig något tygprov som han tycker extra mycket om. Och då ville han visa mig två stycken olika. Först tog han fram ett skotskt tweed-tyg.
De har samma vävstolar idag som de hade för 75 år sedan. De har inte utvecklat någonting alls. Men...
För att det funkar.
För att det funkar. De har under 300 år förfinat tekniken och sen har de inte gjort så mycket mer under det, efter det. Men det är också, då får man ett tyg som klarar allt. Vi kan lämna upp till 20 års garanti på slitgaranti på kläderna här. Du kan inte slita ut den på 20 år.
Det får man ändå kalla för rätt bra kvalitet.
Jag har aldrig ägt någonting, nu är ju inte jag så gammal, men jag har aldrig ägt någonting i 20 år.
Nej. Sen tog han fram ett italienskt tyg istället.
Om man känner på de två tygerna här så är... Ja. Så känner du den italienska nästan smälta i handen på det.
Ja, otroligt mjuk. Det här tycker jag låter helt underbart att ha på sig. Så här, hur mjukt som helst.
Man kan tänka sig att någon liksom har spilt över en liksom, tyg. Det låter så jävla härligt.
Eller ett tyg över en kropp typ. Det är inte alls säkert att det är det tyget som passar ens livsstil bäst.
Reser du mycket? Behöver du flyga runt till affärsmöten? Då funkar det inte att ha de här super 170 tyger. Därför att när du kliver upp från flygplanet så ser du ut som någon som har sovit på en parkbänk.
Får du panik när du ser någon med skrynkliga kläder?
Inte om det skrynklar sig rätt.
Kan det skrynkla sig rätt och skrynkla sig
fel? Absolut. En kontrollerad skrynkling. Eller...
Vad är en kontrollerad?
Nej, alltså man kan ju... Om kläder sitter väl, om de sitter bra, då gör det oftast inte så mycket om de skrynklar på rätt ställen. Om det bara är taskigt sittande kläder som det avskrynklar ihop sig, då är det ju inte alls tilltalande.
Och det här är ju då en av de stora skillnaderna mellan massproducerade kläder och skräddarsydda kläder enligt Fredrik. För att massproducerade kläder ska ju liksom sitta hyfsat bra på alla, det är det ju tänkt. Och då tycker Fredrik då att resultatet istället blir att de inte sitter riktigt bra på någon.
Mm.
Och det har han kanske rätt i. Och det som händer då till exempel är att de här kläderna skrynklar sig fel. De ser liksom ut som att de är sydda på galgen och inte efter en kropp. Medan om man syr ett skräddarsytt plagg för en specifik person, en specifik kropp, så handlar det ju om att jobba med att försöka liksom behålla tygets naturliga fall.
Och då kan det för en amatör se ut som att det skrynklar sig. Eller att det blir väck när man rör sig. Men det är egentligen det finaste som finns.
Om det är på rätt ställe.
Om det är på rätt ställe.
Ja, för det betyder att det liksom, kläderna rör sig med kroppen och det liksom faller naturligt.
Exakt. Ja. Ju mer man kan, ju mer man läser, ju mer observant blev jag i alla fall också på hur alla andra går klä sig. Och det kom också till en punkt där var det knappt gick att åka tunnelbana utan man satt och kokade över hur illa folk var klädda. Men någonstans så måste man släppa det där och så fokusera på dem som man kan hjälpa och gör nytta där istället.
Nu blir man omedelbart rädd för att man ska ha haft en så här dömande dansk skräddarblick på sig när man så här morgontrött åker mellan Slussen och Skanstull.
Det har du kanske, vem vet. Jag hade ju såklart den här dagen till läraren jag skulle träffa Fredrik satt på mig en massproducerad kavaj från en stor kedja och kunde ju inte låta bli att fråga Fredrik vad han tyckte om den.
Är du helt appalled av min blazer här från H&M? Är den förskräckt? Du får säga.
Alltså det fina med den typen av kläder, där det finns ett väldigt stort utrymme för förbättringar.
Jag pressade verkligen Fredrik att säga någonting om den här kameran, men han vill inte. Till hans försvar så sa han också att H&M då i det här fallet är ju bra på andra saker. Alltså de är ju bra på att så här fånga upp trender, skapa trender, men de säljer ju kläder med ett väldigt kortsiktigt perspektiv. De vill ju att man ska köpa nya kläder hela tiden.
Mm.
Det är väl ingen hemlighet. Tillbaka till processen. Man kommer in, man berättar vem man är, vad man lever för liv. Fredrik tar fram något fantastiskt tyg, man mäter och sen ska ju kostymen sys.
Det går långsamt här, men vi närmar oss skrädderiet.
Vi närmar oss hjärtat.
Inne i hjärtat så tillverkas alltså alla kläder. Där är de 4-5 personer som sitter och jobbar vid varsin arbetsbänk. Alla har sin specialitet, ska sägas. Det finns liksom en person som bara syr byxor och är jättebra på det. Och så finns det en person som bara syr kavajer och är jättebra på det, du fattar.
Jag fattar.
I den andra änden av det här rummet så stod själva symaskinerna. De såg helt ärligt inte supermoderna ut. Men det känns som att det är lite en grej i den här branschen. Att så här, nyast är inte bäst. Och där hade alla skräddarna också sin egen station.
Med åren så får de olika maskinerna lite olika. Precis som med bilar. De känns, man känner skillnad. Och det är ett sånt precisionsyrke det här när man sitter och syr det. Så man måste vara jätte med sin maskin.
Mm.
Precis som med sin sax och med sin strykjärn.
Sen används inte heller symaskinerna supermycket för att det allra mesta när man liksom beställer en helt skräddarsydd kostym, det sys för hand.
Mm.
Nål och tråd och fingerborg.
Oj.
Det är liksom bara de så här långa, längsgående raksömmarna som man syr på maskin.
Det här, okej, okay, så här. Det här låter ju inte... Två saker slår den.
Mm.
Nummer ett, det här låter inte gratis.
Nej.
Och nummer två, det låter som att det här kan ta ett tag.
En kostym tar mellan 60 och 70 timmar effektiv arbetstid.
Nästan 2 arbetsveckor.
Ja, vilket i leveranstid betyder typ 3 månader. För att man måste ju också komma in och prova då mellan varven hela tiden.
Ah,
och så kan man tänka sig att det är upptagna personer som inte kan komma liksom hela tiden.
Ja.
Ja, och så jobbar de ju inte med en kostym i taget, utan de jobbar ju liksom ett helt gäng. Ja, du undrade också vad det kostar. Det är ju inte gratis. En kostym i det här skrädderiet kostar oftast mellan 42 och 45 000 kronor.
Men då kan den hålla i 20 år. Eller det är garanti på vissa tyg i alla fall på 20 år.
Ja, de är i alla fall sydda för att hålla väldigt, väldigt länge. Och jag tror att de har ganska bra så service generellt om det händer något med
cost plagget. Per wear kanske inte blir helt störd ändå.
Nej, även om det är en rejäl summa att liksom hosta på ett bräde.
Gud ja.
Ja. Men du hör ju, det här är liksom en ganska så nischad grej att hålla på med. Det finns inte jättemånga ställen som syr upp kläder på det här sättet.
Det man undrar då är ju, hur hamnar liksom någon i 45 000 kroners kostymsvängen?
Det kan jag berätta för dig efter det här. Skräddaren Fredrik Andersen växte upp på Jylland i Danmark. Underbar plats. Ganska tidigt så stack han utomlands. Han var bland annat au pair på Island ett år när han bara var typ 17-18 år. Och efter ett tag så hamnar han, som man gör, i Grekland.
Jag var med om en mindre olycka. Åkte av vägen på en moped och låg på ett hospital i Grekland några veckor. Och fick lite tid att tänka och reflektera lite över vad jag egentligen ville och vad jag tyckte var intressant. Och då insåg jag att en av de sakerna som hade återkommit många gånger som var väldigt lustfullt för mig, det var just att sy. Jag hade suttit väldigt mycket på min mammas symaskin när jag var liten och tyckte väldigt mycket om syslöjd i skolan. Sådana saker. Inte helt vanligt kanske, men inte något arv heller. Alltså, det var inte så, min mamma använde knappt sin symaskin själv, så det kom inte därifrån egentligen. Men då låg jag på det här hospitalet i en sjuksäng i Grekland, så kom jag fram till att det som jag egentligen ville, det var att driva en butik där och jag sålde kläder som jag sytt själv. Så det bestämde jag mig för.
Det är när man är som allra svagast som de allra bästa idéerna kommer till en kanske.
Ja, låt oss bryta benen allihopa.
Ja.
Till saken hör att under den här tiden som han var i Grekland så träffar han också en tjej som råkar vara svensk. Så att när alla ben har läkt och de tyckte att det var dags att flytta tillbaka till Norden så bestämde de sig för Stockholm istället för Köpenhamn. Så att de flyttade till Stockholm och Fredrik hade ju sin vision klar för sig.
Han ville driva en butik där han sålde kläder som han själv hade sytt.
Exakt. Och när Fredrik har bestämt sig för något, ja, då blir det så, kan man säga. Så här, man brukar ju säga att det krävs tur, talang och timing för att lyckas med något.
De tre tena.
När Fredrik själv beskriver hur han liksom har tagit sig fram i den här skrädderivärlden i Stockholm, då får han då låta som att det mest har varit tur.
Om en slump så var det en hattmakare från Dramaten hade tagit tjänstledig och var med på den produktionen, så jag gick och besökte henne. Såg jag till att nästla mig in, lyckas att peta mig in i hans ateljé och hjälpte honom ett tag.
Ja, du hör ju, det är en himla massa nästlande och petande som liksom mest låter som bara flax. I det här nästlandet så har han också faktiskt bra timing. Han kliver in till exempel på ateljéchefens kontor på Dramaten, helt oanmäld.
Presenterar mig och lämnade mitt telefonnummer ganska mycket mot hans vilja. Han var ganska tydlig med att de behövde absolut ingen skräddare då. Men jag skrev upp min nummer och så la jag det på hans bord och så skrattade han lite åt mig och så sa han ja, vi får väl se.
Okej, så han har ju uppenbarligen två ten, tur och timing. Har han talang också?
Alltså när han kommer till Dramaten så är han rätt grön, kan man säga.
Jag tyckte väl att jag var ganska bra på sy, men inte på den nivån.
Men på Dramaten så hamnar han, av en slump såklart, vid bordet bredvid en väldigt erfaren och duktig äldre italiensk herre som Fredrik bara bestämmer sig för att ta rygg på.
Jag tittade på hur han gjorde, kopierade och gjorde samma saker och försökte hänga med. Och lärde mig under tiden som jag var där.
Det visade sig vara en bra strategi, för att Fredrik blev kvar på Dramaten i flera år. Och utifrån den här liksom samlade informationen så tror jag nog ändå att man kan säga med så lite säkerhet att Fredrik nog hade talang för att sy.
Alltså man behöver tur och timing för att komma in kanske på Dramaten. Men sen för att man ska få vara kvar länge så måste man nog vara rätt bra.
Exakt, man kan inte vara hur dålig som helst. Och det var där då, på Dramaten, bredvid den här italienska herren, som bitarna liksom ännu mer faller på plats för Fredrik.
det här med teaterkläder, det var inte riktigt min grej, utan det som jag blev absolut mest intresserad av, det var ju att sy mörka kostymer. När det landade på mitt bord, så var det det jag tyckte det var absolut mest roligt där. Alltså, jag slutade jobba, utan då fick jag bara lov att göra någonting som jag tyckte var intressant.
Det är kul förut att han jobbar på Dramaten, vilket jag tycker låter som så här, det uppenbarligen roligaste jobbet i skrädderi Sverige. Han bara, jag älskar inte teaterkläder, kan jag få göra liksom någonting lite så här, mer konventionellt, tack. Okay, men han ska ju obviously inte jobba på en teater.
Nej, han förstod ju efter ett tag att om han bara ville sy mörka kostymer så måste han ju söka sig någon annanstans. Och då finns det ett ställe i Stockholm.
Det är ett ställe som alla skräddare känner till i landet, men ingen som riktigt visste vad det innebar att jobba där, annat än att det bara uttalade med en väldig mystik och respekt om att det var ett par gubbar som drev det finaste skrädderi. Var de bara gör härkläder och skräddarsydda kostymer.
A.V. Bauer, efter bröderna Bauer, och det grundades redan 1863. Mm. I slutet av 1800-talet så var det 60 skräddare, tillskärare och försäljare som jobbade på Bauer. Man kan ju tänka sig att det var vanligare då att man sydde upp sina kläder.
Massproducerat som koncept fanns inte riktigt.
Nej, man tänker sig det i alla fall. Sen 1990-talet så huserar Bauer på Brunnsgatan och är betydligt färre. Och det är ju här då som Fredrik kommer på att han vill jobba. Så han går dit helt enkelt.
Och knackar på dörren och knallar in och presentera mig. Och då var jag ganska kaxig, jag tyckte jag var väldigt duktig.
För då hade ju han jobbat på Dramaten i flera år.
Och utifrån vad jag kunde jämföra mig med det, då tyckte jag att jag var en stjärna. Så när jag kom hit så var jag ganska full av mig själv. Och presenterade mig så var att jag jobbade.
Och så sa han,
jag skulle kunna tänka mig att börja jobba här också. Och då, de här gubbar...
Det var två äldre herrar som drev det här stället då.
De bara tittade på mig, så tittade de på varandra. Och så vände de rum, så gick de tillbaka in i verkstaden utan att säga något till mig.
Så han bara stod där som ett fån i butiken och undrade vad som hände.
Men eftersom de inte kom tillbaka, då fick jag väl gå igen där. Och så först så blev jag väldigt kränkt och sur. Och liksom, fan, så kan man väl inte göra. Men så satt jag uppe på Dramaten och fortsatte jobba där. Men det gnagade väldigt mycket i mig. Och
han kom fram till att de kanske inte förstod vad han var ute efter.
Han kanske inte hade varit tillräckligt tydlig.
Så då gick jag tillbaka igen, knackade på och klampade in i verkstaden och sa hej igen. Och de kom inte ihåg att jag hade varit där tidigare. Jag hade inte lämnat något intryck på dem.
Så han fick berätta en gång till att han jobbade på Dramaten. Han var en väldigt duktig skräddare och han skulle kunna tänka sig att jobba där.
Och då sa de, nej, vi tack, det är bra, du kan gå igen. Och då var jag liksom säker på att jag hade framfört mitt budskap där. Och då sa de ju blankt, nej, inte en chans. Och jag förstod inte varför. Så när jag kom ut på gatan igen så tänkte jag, men det var konstigt. Och så...
Och då gick han och funderade lite över det några veckor och så tänkte han, okej, om de inte vill anställa mig, det fanns ändå någonting där, så då bestämde han sig för att...
Jag kunde väl kasta mig på knä i dammet för dem och så erbjuda mig att bli lärling istället.
Så då gick han dit igen och frågade om han inte kunde bli lärling.
Tittade på mig och så tittade på varandra och så skakade på huvudet och så sa, nej, lärlingen, det är bara skit, det ska vi inte ha, det har vi provat, det finns ingen som... Tack, det är bra. Och dessutom så gör vi dig en tjänst. Gör något annat, för det finns ingen framtid med det här.
Och så skickade de ut honom igen.
Men när jag kom ut på gatan där så tänkte jag, men alltså det där, så där ska det inte vara. Utan nu har jag sträckt fram handen där och erbjudit princip att jobba gratis för dem. Men och inte ens det vill de ha.
Ledande fråga, men tror du att Fredrik är den som tar ett nej?
Då beslöt jag mig för att okej, men det ska inte de bestämma. Jag vill jobba här.
Kaxigt på gränsen till störigt. Danskt kan man säga. Vad gör han då?
Jo, men han sätter i system och går dit varje vecka, oftast på fredagar. Och de här gubbarna, ska man säga, de är lite aviga och fattar väl inte riktigt vad han tror att han håller på med. Och det som de liksom säger till honom om och om igen, det är att så här, det här är ingen bransch att ge sig in i. Den håller liksom på att dö ut. Och de har i princip redan bestämt sig för att så här, när vi inte orkar jobba mer, då kommer vi att stänga ner den här verksamheten. Och när de sa det, då kände Fredrik att okej, det får inte hända. Det här stället är liksom legendariskt, och framförallt så började han ju tänka på liksom all kunskap som finns liksom i de här händerna i det här huset.
I väggarna
som inte går att liksom hitta någon annanstans, och den får inte gå förlorad. Så då tänker han, okej, läge att lägga i en växel till.
Därför så började jag komma med whisky på fredagen också. Och ställde en flaska whisky på bordet, och så drack jag ett glas whisky med dem innan de gick hem på fredagar. Och så tog det mig kanske en 3 veckors tid innan att de till slut sa okej, men vad fan, alltså, vi kan absolut inte lova dig någonting. Vi kan ta en dag i taget, och om inte det funkar så kickar vi ut det direkt, och vi gör det för din skull, därför att det finns ingen framtid i det här. Alltså, det är... Tåget har gått, alltså, det är... Kom inte hit. Men om du gör det så blir du våre på missar.
Nu är ju Fredrik dansk, men den här liksom envisheten eller liksom påstridigheten, den känns ju väldigt så osvensk. Eller, alltså, det kanske är ovanligt även på andra ställen.
Så för mig, alltså, jag tror att man mår bra av lite motstånd. Jag tror man mår bra av att liksom, allt som är gratis, det är inte värt att ha. Alltså, om man inte får kämpa för sakerna så vill man inte, så ger det inget nöje att få dem till slut. Eller om man får kämpa för sakerna så har det ett mycket större värde. Mm.
Och det där är ju lätt att hålla med om. Men det betyder ju inte att alla liksom är lika envisa eller påstridiga som Fredrik. Men det funkade ju i alla fall. De gav med sig till slut. Han fick börja som lärling. Vilket i praktiken då betydde att den som skulle lära upp honom sa...
Heligen kavaj som utskuren, den kommer att kosta kunden 19 000 kronor. Så don't screw it up. Och så sa han, glöm allt du tror du kan, för du kan ingenting. Så lär dig hur man gör. Han plockade upp saxen, så sa han, vad skulle man den sax till?
Ja, vad skulle han ha den saxen till?
Han skulle klippa någonting, antar jag. Ja, man kan säga att det var lite så bitvis dålig stämning på det stället. De här två gubbarna som driver det här, de har jobbat ihop i hur många år som helst, 50-60 år tror jag Fredrik säger, och ja, de börjar bli lite trötta på varandra av förklarliga skäl. Fredrik beskriver det som att liksom när han kommer in så blir han nästan som en sån krockkudde mellan de här två äldre herrarna.
Så inte nog med att liksom han har två gubbar som står och tittar över hans axel och liksom bedömer hans minsta lilla rörelse. Han måste också vara någon slags liksom relationscoach åt två typ 70-åriga gubbar.
Lite så, och jag tycker inte att det låter som en drömarbetsplats. Jag är ganska mån om så bra stämning på jobbet.
Ja.
Men Fredrik tyckte absolut att det var en drömarbetsplats.
Alltså, jag var så upptagen, jag var så upphöjd. Det var nästan en religiös upplevelse att få tillgång till de kunskaperna. Alltså, det var bara en skattkista, det fanns ingen... Jag kunde gräva så djupt jag ville det. Så jag var ju här från 7 på morgonen till sen på kvällen, och på helger och sydde kläder till kunder, sydde kläder till mig själv.
Alltså just den biten låter ju så härlig. Jag har inte riktigt det i mig, men att så här liksom borra ner sig i någonting och verkligen så här... Men man kan ju se framför sig liksom en sån 80-talsfilm där det är så här collage till rockmusik och han liksom svetten lackar och kostymerna läggs på hög bredvid honom och han bara blir bättre och bättre.
Absolut.
Men fortfarande är det ju så att de här gubbarna ska ju lägga ner skrädderiet.
Ja, vad absolut. Det? Nej, men Fredrik ville ju absolut inte att det skulle hända.
Nej, absolut inte. Jag väl kom in hit så tänkte jag bara, så märkte jag direkt att det var ju nästan lite läskigt. Alltså därför att jag kände mig så hemma i den här verkstaden och i den miljön. Att det kändes som om jag hade gjort det alltså, i tidigare liv. Alltså det var som att komma hem.
Så vad gör han? Jo, men han liksom gör väl som han brukar. Han lägger i en växel till. Han bestämmer sig för att han ska göra allt han kan för att skapa lite så god stämning och lite så framtidslusta, är det ett ord?
Tror det.
Ja, på det här stället. Och det funkar för att de kommer fram till att han ska få bli delägare. De här herrarna är ju alltså i 70-årsåldern och är så ganska redo att tacka för sig. Det här är ju en process såklart och det liksom involverar en massa detaljer, men det ena leder i alla fall till det andra, och för ungefär 10 år sedan nu så tog Fredrik över hela det här stället tillsammans med en kompis från Dramaten.
Alltså från, så det har liksom gått från att han blivit totalt avvisad 100 gånger till att han fått ta över hela stället. Jag måste säga att det är, liksom, det är ju mer än de här 3 T:na här. Alltså det är ju en bizarr uthållighet. Det är ju tur, timing, talang och
då blir det inte 3 T:n. Man vill ju, det är ju snyggt när det är 3 T:n.
Vänta då. Synonymer.se har hjälpt oss en gång till. Tenacitet betyder uthållighet. 4 T:n.
4 T:n. Tur, talang, timing och tenacitet. Fredrik är väldigt driven, så mycket har vi förstått. Han har också, skulle jag säga, verkligen så entreprenörsblod.
Som småföretagare eller entreprenör eller vad man nu väljer att kalla sig, så ligger det ju i hela naturen att man, jag har en enorm lust till att skapa och utforska, alltså skapa arbete från ingenting. Det tycker jag är väldigt berikande.
För han, man skulle kunna tänka sig, han har kommit in där, han har fått ta över, han skulle kunna liksom så här slappna av, vara nöjd. Nej, han vill hela tiden utvecklas, han vill komma vidare. Så han funderar ju på, efter ett tag, vad är nästa steg? Och en sak som Fredrik har märkt, det är att det kommer en hel del kunder till honom som vill att han ska göra ändringar i kläder som folk redan äger.
Och vad vi bara har sagt, nej men sorry, vi gör inte det. Vi sysslar inte med ändringar, utan vi gör kläder helt från grunden.
Det finns ju massor av skrädderier runt om i Stockholm, ofta så i kombination med kemtvätt. En del av de här skräddarna är såklart svinduktiga, en del kanske inte är riktigt lika vassa. Och för de som då har väldigt dyra kläder som de vill göra ändringar i, ja men då kanske det kan kännas lite läskigt att typ chansa om man inte har fått en personlig rekommendation då. Men det kan kännas lite så läskigt. Så Fredriks idé var
att göra ett skrädderi, ett ändringsskrädderi som erbjuder bra vägledning i en snygg lokal och gör förstklassiga ändringar för folk som är redo att betala för det.
Så alla de som kommer till Bauer vill ha ändringar, men som Fredrik har sagt nej till, skulle man ju då kunna skicka till ett sånt här ställe?
Så då tittade jag mycket på det, räknade mycket på det, samlade och bestämde mig för att det här, det verkar kunna bli en riktigt bra business.
Härligt.
Eller hur? Och sen får man nog säga att han faktiskt igen har lite tur, för att, eller ja, tur och timing. För att ungefär samtidigt som han går i de här tankarna så ringer NK.
NK som i Nordiska kompaniet, varuhuset på Hamngatan i Stockholm.
Ja, exakt. NK i Stockholm ska växa och göra om delar av parkeringshuset mitt över gatan också till varuhus. Det ska heta NK Parkaden. Och i Parkaden så vill NK gärna ha ett skrädderi. Och om man vill ha ett skrädderi,
då ringer man till Fredrik.
Och Fredrik har ju redan gått och tänkt på det här, så att han nappar såklart. Och det här är faktiskt första gången som han ska starta någonting själv från grunden. När han kom till AV Bauer så hade ju det redan funnits i sådär 150 år.
Men han ska inte sluta på AV Bauer nu, det här som han liksom kämpat för i 100 år?
Nej, absolut inte. Han ska fortsätta driva Bauer. Man kan ju tro att han tror att han har fler timmar på dygnet än vi andra. Men nej, men det här nya stället ska komplettera Bauer i och med att de ska göra sånt som Bauer inte gör. Men det ska liksom vara en helt separat verksamhet. Alltså det är liksom inte en filial till Bauer, utan det här är ett helt eget företag. Bara det att det råkar vara Fredrik från Bauer som startade.
Det heter liksom inte Bauer.
Nej. Och då, när han bestämmer sig för det här, ja men jag kan tänka mig att han känner lite så som vi kanske kände när vi flyttade till ett eget kontor. För vi delade ju med ett annat produktionsbolag förut, och de hade suttit i de lokalerna jättelänge. Så när vi skaffade eget, ja, men då fick ju vi liksom chansen att göra det precis så som vi ville ha det från början.
Ja, vilket var underbart.
Det var underbart. Så att när Fredrik ska starta sitt eget ställe, då får han ju också bestämma allting från början. Så att han anlitar en arkitekt, han planerar liksom en jättefin lokal. Han är väldigt mån om att det ska vara så snyggt och liksom stilrent. Den ska vara helt öppen, så där som det kan vara på fina restauranger. Man ska liksom kunna se vad skräddarna gör, så att man får en uppfattning om vad det är man betalar för. Skräddarna ska såklart också vara väldigt välklädda. Och sen så ska de vara jätteduktiga på rådgivning såklart. Det som Fredrik älskar.
Många gånger så folk vet ju inte vad det är. Folk vet ju inte bäst.
Det är du som vet det.
Nej, alltså. Kanske.
Och vad ska det här nya lite elitistiska stället heta?
Det ska heta Le Grand Atelier.
Det är för att det smakar bra. Och jag tycker det ramar in väldigt mycket den typen av verksamhet som jag satsat på att det skulle bli. Ett bra atelier med en lyxig känsla.
Det smakade bra, det kändes bra. Och i september 2018 så slår Fredrik Andersen upp dörrarna till sitt alldeles egna ändringsskrädderi i NK-parkaden mitt i Stockholm City. Men kanske för första gången i Fredriks karriär så saknar han ett av de här tre, potentiellt fyra tena, nämligen timing. I nästa avsnitt av Kapitalet, del 2.
Från början på mars där så tömdes stan, ja. All handel dog, och från 15 mars så stängde ju alla kontoren i stan. Alla lunchservängar stängde, allt, alltså hela stan ju bara dog. Det var som en spökstad, och NK var ju fullständigt döda.
Du har lyssnat på Kapitalet med Åsa Secker och med mig, Gunnar Harjus, slutmix av Kristoffer Krok. Nästa vecka, slutet på den här historien, missa inte det.
Hej då!
Hej då!